Hej och varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som vanligt i samarbete med våra kära samarbetspartners Ullmax som gör fantastiska fritidskläder för hela familjen. Petly, din personliga hundtränare i mobilen och sist men inte minst våra trogna vänner på Furry Family som gör hundfoder och andra hälsosamma produkter för hund. Dagens tema är älskade grånosar, det vill säga seniora hundar. Och med mig i studion så har jag Anna-Maria Svedberg. Anna-Maria, varmt välkommen hit.
Men tack så jättemycket, jättekul att vara här.
Du är ju etolog med gedigen kunskap kring hundars beteende och orsakerna till dem. Och du har ju både en kandidatexamen i etologi och djurskydd från SLU och en master i etologi och biologi från Linköpings universitet, eller hur?
Ja men det stämmer.
Ja, strålande. Du har gjort lite rätt research i alla fall.
Ja.
Och vi har ju en hel del kontakt redan innan du och jag. Dels har du varit med i podden innan. Och sen är ju du en av lärarna i våran Glada Jyckars hundinstruktörsutbildning och också våran hundpsykolog eller hundbeteendeutredarutbildning. Och så utöver det så driver du ditt eget företag Etologica i Härnösand.
Ja, det stämmer. Jag har haft Etologica sedan, ja, det är 10-årsjubileum snart.
Ja, fantastiskt. Kul.
Ja.
Ja. Och så har ju du hemma din egen älskade grånos Aron. Berätta, vem är Aron?
Ja, de som har följt mig har ju sett en hel del av Aron. Han är en belgisk vallhund, terverens eller tervuren eller terfuren som jag upptäckt att det uttalas. Jag brukar säga terv.
Ja.
Och vi har hängt ihop nu i 14 år. Och vi träffades när han var 6 månader gammal. Och så har liksom följt, det är han som har, anledningen till att jag är där jag är idag är ju på grund av att han kom in i mitt liv och hade rädslor och var utåtagerande när han var yngre och som vi har jobbat med. Och sen nu på äldre då, när han har blivit gammal och dement och artros och vi har fått anpassa dagen efter det.
Mm. Ja, och då kommer vi in på dagens tema som är just seniorhundar eller älskade grånosar som du brukar kalla det, vilket jag tycker låter så fint och härligt. Och då är min första fråga som uppstår, liksom, när blir hunden gammal? Vad är en seniorhund?
Ja, och där är det ju, så länge så har man ju bara dragit att, eller det som står egentligen på matförpackningar och sånt, det brukar vara från 8 år att de räknas som seniorer.
Oj, då blir Tage senior här i november.
Oj, ja, där ser man det. Mm. Och det som man sen nu har börjat ändra mer till, det beror ju på, de har ju olika livslängd beroende på vad de är för raser och hur stora de är. Och framförallt storleken är ju det som egentligen avgör deras medellivslängd. Så ju större hund du har, desto kortare medellivslängd har den. Så Leon Berger och Grand Annoa brukar ha 7-8 år. Medan irländsk varghund kan ha så kort medellivsålder som 5 år. Medan Chihuahua och dvärgpudel kan leva 15 år utan problem med medellivslängden. Så nu pratar man om just där att de blir senior när det är sista fjärdedelen av deras beräknade livslängd.
Okay.
Så det innebär att en Leon Berger blir, när den är 6 år gammal, så kan man räkna att då är den senior. Medans en Chihuahua då, eller mindre hundras, är när de kanske är 12 år.
Spännande. Och då tänker jag på också, man pratar om det här med hundår och människoår.
Mm.
Då stämmer kanske inte det heller.
Nej, det har man ju också kollat mycket på nu. Om man kollar på sjukdomar eller om man kollar på kognitivt åldrande, att det kan skilja sig åt. Och det är en myt att det är 7, ett människoår är 7 hundår. För att hundarna också, det händer ju jättemycket deras första 2 levnadsår. Går de ju från att vara valp till könsmogen och vuxen. Så nu har de ju börjat kollat på det här och det finns en formel hur man räknar ut det baserat på hur stor hunden är och lite vad det är för ras och så också. Men att där blir det skillnader. Att upp till 6 års ålder, då är det ingen skillnad mellan raser. Då stämmer det och då är de, om jag minns rätt nu, så är de runt 40 människor när de är 6 år gamla. Men sen så blir det att ju större de är, desto äldre blir de. Mm. Så Aron nu när han är 14 år, han är väl 88-90 år enligt den där. uträkningen. Medan en hund, en mindre hund, de är 60 år nu, så det kan skilja liksom så också.
Mm. Ja, och det verkar ju faktiskt logiskt, även om det är ju enklare för oss människor om vi kan hålla oss till någon sån där enkel regel som att ett människor är 700 år, men jag inser ju också att det är inte riktigt så enkelt alltid.
Nej, det är väldigt förenklat.
Ja. Hur är livet med en seniorhund då? Du kan ju både prata generellt utifrån din yrkeskompetens och också utifrån hur har ni det där hemma?
Ja, det är ju mycket. Alltså när de är äldre så blir det ju anpassningar. Och det sker ju inte över en natt att de vaknar och helt plötsligt har de blivit jättegamla. Utan det är ju successivt. Mm. För vår del så Aron, han blev ju pensionerad när han var 9 år. Och då började jag tänka, åh gud, ja, blir han 10 liksom? Jag vet, för då var det också, då hade han lite sjukdomar. Han hade problem med prostatan och han hade ryggproblem. Och då var han ju aktiv både att vi tävlade i klass 2 i nosework. Och han jobbade som ID-hund och letade efter bortsprungna djur. Och det blev vi pensionerade ifrån när han fick börja äta smärtlindring varje dag för att ha koll på det. Och då hade jag så här, men blir han 12 år, det var så här, men det var mitt mål. Liksom. Mm. 12 år, liksom. Och det har jag sagt ända sedan jag var liten. Att nej, men minst 12 år ska vi hänga tillsammans, eller hoppas jag att vi får tillsammans. Då blev det ju där när han blev pensionär vid 9, att då kände jag så här, shit, alltså det här kanske inte går. Jag kanske inte får ha honom så länge. Men nu är vi här 5 år senare. Mm. Och vi har anpassat oss. Det viktigaste är att han har ett bra liv, han har livskvalitet. Sen att vi inte kan spåra, inte vara ute i skog och mark, inte ut och springa eller gå liksom skogspromenader. Det är visst, alltså det är ju någonting som jag saknar att kunna göra med honom. Men hans behov har ju också förändrats och han har andra intressen nu.
Och vad är hans intressen nu då? Vad är livskvalitet för honom?
Han vill ha sällskap. Mm. Han har blivit gosigare. Han vill vila mycket. Han vill gärna ligga i soffa och säng. Och det har han inte gjort tidigare. Och sova i sängen har han börjat med också. Och det får han göra, även fast jag ibland får gå och lägga mig i soffan för jag inte får plats. Mm. Men, så här, men
vad gör man inte för sin hund?
Vad gör man inte för sin hund? Nej, men, och han, ja, men alltså, det blir ju en omställning. Och det har ju skett, ja, men successivt också. Att, ja, men när vi pensionerade så var det fortfarande att vi var aktiva och vi tränade. Men att vi kanske inte tävlade och han gick inte ut och tog sökuppdrag. Mm. Så. Och sen har det liksom allt eftersom blivit att jag märker att ja, men, det där blir för jobbigt för honom. Eller nu blev han jättetrött dagarna efter så han behöver mer återhämtning. Och så börjar han, ja, men, jag har alltid liksom sett på honom men nu börjar han vilja spåra eller göra sådana saker. Och det liksom blev längre och längre mellan gångerna som han visade att hallå, nu är det dags att ta ett spår igen tycker jag.
Mm.
Och nu så är det så här, ja men ut och kissa, vi hänger på gården, han får göra nosework, jag anpassar gömmorna så att det blir liksom inte att han behöver hoppa eller att det blir för mycket för honom. Men, och bada liksom, att vi åker, han tycker om att bada så då har jag sett till att han får göra det. Men anpassa och se så att det inte blir för påfrestande. Han älskar fortfarande, han vill hoppa från bryggan. Men jag känner att nej, 90-åriga gubbar ska inte hoppa från bryggor. Liksom. Så. Men han är fortfarande, han blir tröttare. Men han vill fortfarande hänga med och hitta på saker.
Ja, härligt.
Mm.
Om man tänker då mer generellt på den åldrande hunden eller hunden som börjar bli lite till åren. Vad är liksom tecken på, vad är det man brukar märka som är normalt åldrande om man har lite tur och slipper liksom sjukdomar och sådär utan att de bara blir äldre?
Ja, och där är ju normalt åldrande, det är ju egentligen, alltså det är ju celler som dör. Och det är också därför som större hundar lever kortare på grund av att de växer snabbt när de är små. Liksom, det går åt mycket celler liksom, när de växer. Så de har inte lika många kvar sen när de blir äldre. Och det som är vanligt också, det är ju att man ser till exempel att de kan få lättare att lägga på sig för att de får förändrad liksom, ämnesomsättning. De kan få ändrad pälskvalitet. Arons päls har aldrig tovat sig eller så tidigare, men den har blivit torrare och tova sig. Även fast de då får tillskott så att det tillhör. Det kan också bli att de får torrare tassar liksom, och att klor, liksom, att det blir förändrat där. Att de blir gråare. Och det här är också, vissa raser kan ju bli gråare tidigare än andra. Och vissa raser är ju så ljusa, så där kanske man inte ser det lika tydligt. Men också just det, att de, det är normalt att de börjar gå lite långsammare, att de får lite sämre eller inte lika mycket ork, sämre kondition. Men också om man tänker artros är ju någonting som man hör många hundar drabbas av. Och det kan ju dels komma att det blir förändring i leden på grund av att de haft en skada som har gjort det. Men enligt vad jag har läst inom just seniora hundar så är det en skada efter 6 års ålder och det inte har varit någon historia. Eller liksom att de har börjat få artros efter 6 års ålder och det inte är någon historia att de har skadat sig innan. Då är det åldersrelaterade förändringar. Mm. För just artros ser man hos de flesta äldre djur, både hos människor och andra djurslag också. Så det är också en del liksom av att bli äldre, tyvärr.
Och jag tycker det låter lite som att bli äldre som människa. Mm. Väldigt mycket av de här symptomen, eller symptomen, men de här grejerna du beskriver, det är ju lite samma. Och då tänker jag på, jag tror inte du nämnde någonting om det nu, men min erfarenhet av människor som blir lite håren, så kanske man också blir, likväl som att man inte orkar lika mycket fysiskt, så kanske man inte heller orkar lika mycket intryck. Man blir mer av hemmarotter och håller sig hellre hemma vid den och ut på stora äventyr. Och det kan se likadant för hundar, tänker jag.
Ja, jo, men då kan man också vara att de drar sig tillbaka eller att de drar sig undan om det här händer mycket. Och att det också inte alls behöver betyda att de har ont eller mår dåligt. Men det kan ju vara tecken på smärta också.
Mm.
Men och också att de inte, jag menar att man märker att de blir tröttare efter att man har varit iväg och firat julafton eller haft familjemiddagar. Och att de är mycket tröttare dagarna efter.
Mm.
Och det är också helt normalt och behöver inte betyda att de har ont eller är sjuka. Utan att de är psykiskt bara behöver tid för återhämtning.
Mm. Vad finns det de kan drabbas av då? Det finns väl massor, tänker jag, men i övrigt då, som kanske inte är riktigt normalt åldrande utan mer sjukdomar och demens och...
Mm. Ja, men precis, mycket det fysiska, jag menar att de kan börja höra dåligt.
Just det.
Att de kan börja se dåligt eller ut och tänka gråstar, och det är inte alla gör inte det, men det är också vanligt ju äldre de blir, desto större liksom är risken att de utvecklar gråstar eller får sämre hörsel. Men annars är det ju demens som man har sett, att det finns liksom demensliknande sjukdomar eller symptom och även det som liknar Alzheimers hos hundar. Och där är det, ju äldre det är, nu minns jag inte exakt, men att det är ändå 80% av hundar som är över, om det var 8 år, visar tecken liksom på demens. Och där är det ju flera olika kriterier och också någonting som kommer smygande. Men det finns ett verktyg som veterinärerna använder som kallas DISHA. Och det är liksom, att de är desorienterade, att de går vilse, kan fastna i hörn. Att de står och bara stirrar tomt ut liksom i rummet eller in i en vägg. Det är liksom ett vanligt på demenstecken.
Mm.
Att de börjar bli oroliga på natten. De sover inte lika bra, de vankar, men sover väldigt mycket på dagen istället.
Mm.
De kanske får problem liksom, eller att de glömmer bort att kissa och bajsa på promenaderna. Och det har jag märkt ibland med Aron, att det är så att han, ja, nu ska vi gå ut. Och han bara, ja, nu ska vi gå in igen. Så jag bara, nej, du har inte kissat än.
Nej.
Och, liksom, och så får man gå och påminna honom liksom, om att du ska kissa också. Och han bara, ja, just det. Och det är också ett vanligt tecken.
Mm.
Att de blir mer, alltså att de börjar skälla mer. Och blir mer liksom verbala. Och där kan ju också ha just med att de hör sämre. Som också gör att då börjar de skälla mer. Men det man har sett med, alltså just hundar med demens, så är det svårt. Det verkar inte vara att de har nedsatt hörsel, utan det verkar mer vara kopplingarna liksom i hjärnan som inte riktigt kopplar intrycken på samma sätt. Så att det kopplar helt enkelt inte. De hör, men så här, hissen går inte ända upp.
Nej.
Och det kan man märka ibland, liksom, att Aron, det känns som att jo, men han hör, men han kopplar inte vad han ska göra med informationen.
Nej.
Just det här att bli vanka på natten och bli orolig. Har jag hört många när de har hört av sig till mig. Och de har, jag vet inte vad jag ska göra. Min hund som är över 10 år har börjat skälla liksom, på natten. Och vi får honom inte att sluta. Och sen när man börjar kolla så har den också att den börjar fastna i hörn. Eller att den tappar bort det inomhus. Eller hamnar mer i sin egen bubbla liksom, och bara börjar trava iväg. Och så ser man att den har något tecken på demens. Och det är det som gör att den skäller och vaknar på natten och inte kan komma till ro.
Mm. Finns det något man kan göra då för att hjälpa hundar med demens?
Ja, rutiner så att de vet vad som gäller och inte behöver gissa. Man kan också, alltså hjärngympa har man sett, att det till och med kan minska symptomen, att de får lösa problem och matpussel och sådana saker.
Mm.
Men sen finns det också medicinering som man kan ge i samråd med veterinär. Och de får demensmedicin. Och han hade just där att han tappade bort mig, var väl det som jag kände i början. Jag gick in på toaletten och han ser mig gå in på toaletten och sen börjar han vanka och så kan han börja skälla och bli så här, men hallå, var tog du vägen? Mm. Och så kom jag ut och visar att jag är här och då blir han bara, åh, där är du ju. Mm. Och liksom som att det blev återförening, och om han följde med mig in på toaletten så kunde det vara att han gick in och så fastnade han liksom i duschhörnan.
Mm.
Och jag liksom så här, hopp, nu sitter jag fast här och vet inte hur jag ska komma härifrån, och så får man visa honom att om du går runt här så kommer du ut. Och det var väl de liksom första tecknen som jag kände att okej, det här, det är någonting som inte är som det ska. Och det försvann när han började äta demensmedicinen.
Mm.
Och också att han var lite orolig på natten och vissa nätter kunde vanka och sådär. Och att han kände som att han var i sin egen bubbla när han var ute. Han var liksom inte riktigt med och medveten, utan lite i sin egen värld. Men och det tycker jag också att medicineringen gjorde, att han blev lättare. Han kunde processa intryck mer och blev mer kontaktsökande och var mer medveten genom sin omvärld.
Det är fantastiskt bra att vi har Aron som exempel nu, för då blir det så konkret allting. Och det är som du har berättat, han har ju demens och han har lite krämpor, han har lite artros och lite sådär. Men vad ska man säga, hur är hans livskvalitet överlag skulle du säga? Och hur ser hans liv ut i stort?
Ja, och det här är ju något, när man har en äldre hund så är det ju något man tänker på nästan dagligen. Och det finns ju också mycket åsikter runt omkring. Och man har ju olika moraliska kompasser eller vad man tycker är etiskt rätt och hela den biten. För mig då är det viktigt, bra livskvalitet. Det är att de har fortfarande glädjeämnen i livet. Saker som det de alltid har tyckt om att göra. Aron har alltid burit på någonting på promenaderna. Och det är viktigt för honom fortfarande. Sen att han glömmer bort vart han lägger sakerna. Eller att han ibland går han iväg och har inte haft med sig någonting.
Mm.
Och så kommer han på, nej men hallå, vart är min leksak? Och så blir det så här, nej men du hade inte med dig någonting. Och så får man ta upp eller lösa det liksom. Och jag brukar, ofta så har jag med mig någonting som jag kan ge honom då. Eller att jag hittar en pinne som jag kan ge honom.
Mm.
Men sådana saker som han alltid har tyckt om att göra. Och att han äter bra och ökad aptit. Att han kissar och bajsar som han ska. Och kolla just här att han inte går och haltar, eller att man märker så att de rör sig långsamt och går lite stelt och så. Men det kan vara okej. Okay. Mm. Men också att de medicineras, och man vet att de är ändå under smärtlindring. I kontakt med fysioterapeut och veterinär. Men och just här, så de ska inte lida. Det ska inte vara tydligt, oj då, den här ser ut att ha jätteont, och att man gör det liksom, bagatelliserar och tänker att men det är en gammal hund, så att det är inget konstigt att den går och haltar.
Mm.
Men just det att de haltar och man ser tydligt, då brukar det vara någonting som är liksom akut ont på hunden. Och med Aron så märkte jag när han har ju artros, och det började han ju också få redan som 9-åring eller säkert tidigare. Och han hade ju en förändring liksom i ländryggen som vi märkte att han kunde få ont, liksom att han avlastade ena bakbenet och så, som vi har gått och behandlat med laser och regelbundet hålla bara koll. Mm. Och vi började använda ramper tidigt bara för att avlasta så att han inte skulle hoppa in och ut ur bilen. Om man nu när han ville upp i sängen så byggde min sambo en trappsteg åt honom så han kommer upp i sängen. Han har byggt en pall åt honom så han kan gå upp i soffan. Och bara för att underlätta. Och också så här för att minska belastningen när man vet att de har artros i tår och liksom handleder eller karpallederna. Mm. Så där brukar jag också se på Aron att då kan han ligga och slicka sig på liksom sina tassar. Och då vet jag att nu är det nog artrosen som börjar göra ont på honom. Mm. Och så ger man Librela som han också får. Och då märker man att nu har han slutat slicka sig.
Mm.
Så just det att bara vara uppmärksam på saker som kan betyda att de har ont.
Mm.
Och när vi är ute och går så försöker jag välja vägar som är liksom ganska plana ändå för honom, men också att han behöver ju också lite styrketräning, så att gå ut där det är oklippt eller gå ut i blåbärsris så han får lyfta på tassarna. Men nu också att göra det väldigt korta stunder. Så att fortfarande att han ska ha ett aktivt liv, men att det anpassas efter honom. Och just att, att han inte har ont.
Mm.
Och det som jag tycker är roligt också för Aron, han har ju varit rädd av sig hela sitt liv och haft rädslor och varit nervös.
Mm.
Men helt plötsligt så han har slutat vakta. När det kommer hem folk till oss, då går han fram och hälsar, även om det är några han aldrig har träffat förut.
Mm.
Och inte alls, han brukar alltid morra och liksom ta åtminstone 5-10 minuter innan han liksom går fram och hälsar på människor och inser att de inte heller var otrevliga.
Mm.
Så att det är också sådana saker som håller vi bättre.
Han har lite glömt bort, att vara skeptisk. Rädd. Ja, det är bra.
Och man kan ju känna att han har inget konsekvenstänk längre heller. Att ibland då kan det vara att han står på en hög höjd liksom, och det känns som att du skulle kunna ta ett steg ut nu.
Ja.
Något som man känner att den spärren har liksom försvunnit.
Ja.
Så man måste ha lite extra koll på dem. Och med andra hundar, han har aldrig varit speciellt förtjust i andra hundar. Vi har jobbat med hundmöten hela hans liv och fått hjälpa honom med det. Han har ändå kunnat vara med på kurser och kunna koppla av liksom, i rum med hundar, men han har inte velat ha dem nära in på sig.
Mm.
Och nu är han väldigt cool. Han ser en hund och är så här, upp, där är en hund, och så reagerar han inte mer än så. Så att där är också saker som faktiskt har blivit bättre med demensen. Mm. Han har också varit ljudkänslig tidigare, och nu när han inte hör lika bra så har det också minskat.
Så var det faktiskt med min Border Terrier Happy som jag hade. Hon utvecklade ljudrädsla eller fyrverkerirädsla ganska sent i livet. När hon var kanske 7-8 år eller någonting. Och var rädd några år. Men sen när hon blev äldre, då blev hon också mer döv eller hörde sämre. Så då gick det över. Vi jobbade ju med det också. Men jag märkte markant skillnad när hon började höra sämre. Att då blev det där bättre.
Ja, det finns ju fördelar också med att sinnena inte blir lika skarpa.
Ja.
En annan rädsla Aron har haft, det har varit sladdar. Det har, jag har sagt, det är som huggormar i hans värld. Att man går inte, ligger en sladd på golvet så går man inte över den. Och så har vi jobbat och så ibland då har det gått jättebra att gå över. Och sen helt plötsligt så är det att, åh gud nej, det är en sladd, jag kan inte gå över. Och så tar han sats och så springer han och ska hoppa förbi. Och så är det halt på golvet och så gör han allting bara värre. Och det har han glömt bort.
Ja.
Så nu reagerar han inte på sladdar eller
vissa saker någonting är bra att glömma, tänker jag.
Ja, och det är så här, och han blir till och med nyfiken. Jag stod och med strykbrädan och strök julgardinerna. Och jag var så här, gud nu, för strykbrädan har också varit läskig.
Ja.
Och sen har man då strykjärnet som pyser och då har en sladd till strykjärnet. Så det har ju varit väldigt läskigt.
Mm.
Och nu i jul, så han la sig under strykbrädan medan jag står och stryker. Så ja,
det har blivit cool.
Ja.
Härligt, jag tänkte att vi ska strax prata vidare om lite hur man kan anpassa vardagen för en äldre hund. Men innan vi gör det så tänkte jag berätta lite grann om våra samarbetspartners kring podden. Som ni vet så är det ju bland annat tack vare Ullmax som jag har möjlighet att ha den här podden. Och det är jag väldigt, väldigt glad och tacksam för. Ullmax har fantastiskt fina fritidskläder och passar perfekt för oss med hund såklart. Jag fullkomligt älskar mina vandringstights från Ullmax. De är supersköna och jag får plats med de viktigaste fickorna. Och jag känner mig också fin i dem, vilket är lite extra kul. Och Ullmax vision är en meningsfull fritid för alla. Och ja, vad kan man behöva mer än bra kläder och en hund vid sin sida, tänker jag. Det är ju helt perfect match. Ullmax har såklart en webbshop där du kan handla deras kläder. Och förutom webbshoppen så kan även lag och föreningar och skolklasser tjäna pengar till klasskassan genom att sälja Ullmax produkter. Och dessutom så går alltid 10% tillbaka till föreningslivet även när du handlar i Ullmax vanliga webbshop. Och det tycker jag är superbra. Jag skulle också vilja nämna några ord om Furry Family som jag samarbetar med på många olika områden, bland annat kring podden. De gör superbra produkter för din hund, som till exempel hundfoder, hundgodis. Och det vet väl kanske alla vid det här laget att Tages favorit är deras lammgodis. Och alla kurshundar verkligen älskar det. De gör också tugg och kosttillskott och en massa annat. Och de har också ett väldigt aktivt Instagram-konto som heter Furry Family Official. Där de bjussar på massor av bra träningstips och råd både från mig och från deras veterinär Julia. Och en massa annat. Så in och följ dem på sociala medier. Jag tycker verkligen det är jättespännande att höra om Aron och ert liv med honom. Och det är väldigt inspirerande tycker jag. Men jag inser också att ni gör ju väldigt mycket anpassningar för honom.
Mm.
Som kanske inte alla kan göra för sina hundar. För det så kan det vara så att man kanske har flera hundar i familjen och alla har olika behov. Eller att man har andra familjemedlemmar med behov. Eller att man själv har behov som jobb och grejer som styr att man inte kan ge. För att, visst är det väl så också att många äldre hundar får lite problem med att vara ensamma och kanske heller inte vill följa med överallt, och då kan det ju påverka vardagen väldigt mycket. Har du några reflektioner kring det temat? Liksom vad, dels vilka anpassningar man kan behöva göra och vad som är rimligt att göra.
Ja, men det är ju alltså det är ju så individuellt. Och just ja, men som du säger, att jag har möjlighet, att jag är egenföretagare, jag kan planera min tid väldigt mycket, jag har hjälp av familj som kan vara hundvakt. Och nu märker man ju också att jo, men Aron har svårt att koppla av ifall inte jag är i närheten, eller om jag lämnar honom hos hundvakten så kan han gå runt och vanka eller skälla och ha svårt att komma till ro, vilket också gör att ja, men det är svårare att lämna honom till hundvakter. Och jag har ju fördelen att Aron är väldigt trygg i bilen och att han till och med kan börja säga till att nej, men jag vill gå och lägga mig i bilen. Så att, och det är speciellt om vi är borta någonstans eller att han är hos hundvakt, så kan han också visa att ja, men kan jag få hoppa in och lägga mig i bilen. Då gäller det att hitta anpassningar, och ibland så är det inte möjligt heller, ja, men hur du jobbar, och ja, men det ska passa in med familjen och sånt också. Och det finns ju de som också är väldigt så här att nej, men när hunden inte längre kan följa med och kan inte vara lika aktiv som de andra, att ja, men då anser de att nu har den inte ett bra hundliv, och så väljer man att den får somna in istället. Och det är ju ett val som folk har rätt att göra. Även om jag skulle välja något annat eller du skulle välja något annat, så är det svårt att sätta sig in i vad alla andra har för förutsättningar. Och också ja, men ifall jag märkte, ifall Aron hade varit 7-8 år, då han är liksom var sin vältränade jag och väldigt energisk, och det skulle bli så här, nu måste vi göra begränsningar, du kan inte gå långpromenader, vi måste dra ner på aktiviteten, vi kan inte köra nosework längre, då hade det också varit så här, men det här är för stort avkall på hans liv, han kommer inte må bra liksom av att behöva de begränsningarna. Och det som är med de äldre hundarna, det är att de har ju förändrat behov. Och det finns ju vissa egenskaper som man vet som ändras, som lekfullhet och sånt, det är som mest när de är unghundar, och sen minskar det liksom med ålder. Och likadant med vakt är att när de är unghundar så då börjar det utvecklas, och sen när de kanske är 4-5 år då vaktar de som mest, och sen börjar det också klinga av lite ju äldre de blir. Och så finns det likadant med aktivitetsbehov, liksom, att det minskar med tiden. De är jätteaktiva när de är unga och sen blir de mindre aktiva. Och också där att tänka på att den äldre hunden som man inte har behövt anpassa för någon större skada eller så, att den behöver sova mer. Den behöver vila mer och den kanske inte vill följa med ut på varenda träning och den kanske till och med tycker det är mysigare att slippa och vara hemma och få egen tid med någon annan familjemedlem eller så. Och just det här att se vad har jag för förutsättningar. Och det som har varit viktigt för mig, det är att tänka på, det handlar inte om att hunden ska kunna tillgodose mina behov, utan när de blir äldre, då är det att kan jag tillgodose hundens behov? Och det är det som är det viktiga. Sen att jag gärna vill ut och springa i skog och mark eller ta och plocka svamp eller vara aktiv och gå kurser. Det säger, antingen så får jag lösa det genom att jag lånar någon annans hund eller att hitta att den andra får stanna hemma ifall den är trygg med det. Och annars så är det det är några år av mitt liv som jag inte kan göra det här. Då får jag hitta andra sätt att motionera eller få utlopp för det jag behöver. Och det är väl det som jag ser mycket när man kollar just det här på när man tar bort hundar och att en del då är ju så här, när de inte längre uppfyller mina önskemål, att jag vill ha en hund jag kan köra agility med, och blir det ändå så att den inte kan träna agility, då kan det bli så här att man tänker att den här hunden kommer aldrig kunna få ett fullgott liv med bra livskvalitet om den inte får köra agility. Och visst, i vissa fall så kan det vara så, men annars så tänker jag att det finns något sätt där man skulle kunna tillgodose saker och ting utan att och anpassa det efter vad hunden har för förutsättningar. Och också med smärtlindring. Vet vi att hunden har artros eller har en sjukdom, så är det självklart att den ska få den medicinering den behövs, där vi kan vara säker på att den inte har allt för ont. Och att vet man att det rör sig i skov, så är det ju, när blir de här skoven värre? Och det gäller ju även om det är annat. Har man en hund med dålig mage eller en hund med allergi och sånt, så vet man ju att det finns perioder då det är sämre och de kliar sig jättemycket. Men så vet man också, det här kommer bli bättre. Ger det en, två veckor så kommer det vara över. Och där är det också att se när blir den här negativa delarna, när tar det över mer av hundens liv än de positiva. Och det där är också jättesvårt att se för folk utifrån som inte lever med hunden 24/7.
Men där tänker jag, det skulle jag vilja slänga in en brasklapp, höll jag på att säga. För att jag tycker det är så ofta man ser både i sociala medier och man hör folk att vi är så snabba att döma andra. Och det är otroligt svårt. Det här är ju jättesvåra frågor att sitta och fundera på. Vi har ju både förmånen att vi kan bestämma över när våra hundar ska avsluta sina liv, men också då den förbannelsen att vi behöver göra det. Det är ju verkligen tveget. Och jag tror att det är väldigt få som det går lättvindigt för. Men det är lätt att sitta vid sidan om och titta på och göra någon bedömning av att så där skulle jag aldrig ha gjort. Eller jag tycker att den personen gjorde fel. Och så där får man ju ändå inom rimliga gränser ha någon slags tillit till att folk vill sina hundar så väl som möjligt. Men det som jag tycker är en intressant del med det här avsnittet och diskussionen, det är att jag kan tycka att det i periodvis i alla fall har varit lite, att man kan ha varit lite väl krass, att vi tycker att en hund som börjar, som du säger, gå lite stelt, så tycker vi att nu är det ingen livskvalitet längre. Men jag tycker faktiskt att vi kan jämföra lite med människor där och säga att även för oss, det kan ju vara, man kan ju ha massa krämpor och man kan ändå ha mycket livskvalitet. Sen finns det ju någonstans där gränsen går och vi känner att när glimten i ögat på hunden har försvunnit. Eller vi inte ser att det positiva överväger längre.
Precis, och det där är jättesvårt också. För det är, säger mina vänner runt omkring mig också. Att säga, du kommer märka. Du kommer märka när det är dags. Och när den där glimten i ögat försvinner. Och det är ju jättesvårt att sätta fingret på. Vad är det? Och där är ju en del, kan ju också vara så här, jag vill att medan hunden är ändå på topp eller mår bra, att den ska få somna in innan det blir att det går för långt. Och där är skillnaden, vi hade ju en Leonberger som min sambo hade när vi träffades. Och han hette ju Krutov och blev 8 år. Och han fick ju hudcancer.
Mm.
Och det var också så här, ja, men vad ska vi göra? Ska vi ta bort honom nu direkt när vi vet? För att alltså han, först så trodde veterinärerna att det var allergi. Så han gick på allergiutredning och han fick kortisonbehandling och utslagen försvann. Men sen så kom de tillbaka och så träffade vi en veterinär som, men nu vill jag göra en biopsi. Och så var det så här, ja, men då var det ju malignt melanom, så det var ju elakartad hudcancer. Och då var det också, hur vet vi liksom, han visade inte smärta, den hunden.
Mm.
Han fick testikelcancer också i samma veva. Så att allt det här blev väldigt, ja, men utdraget med vad ska vi prioritera och vad är vad.
Mm.
Och han fick testikelcancer, han fick inflammation så att testikeln verkligen svullnade upp och blev som en vattenballong. Och den sprack och det rann en massa var ur den.
Oh, fy.
Och
hoppas inga män lyssnar på, ja, det här, och precis. De kommer att plågas.
Ja, och min sambo plågades också. Ja. Men alltså jag fick hålla på och peta och liksom tvätta rent och greja och hålla koll.
Ja.
Och han visade ingenting.
Nej.
Och veterinären var också så här att, oh, men gud, det där gör jätteont. Vi måste ju ge honom morfinpreparat och liksom så också. Mm. Vi hade jättesvårt för plåstret fastnade liksom inte på hans hud och vi åkte in och var liksom så här, men alltså han visade inte. Han gick ut och kissade, man såg inte att han gick konstigt. Eller alltså, han var inte där och skulle slicka och göra någonting. Han var precis lika matglad som vanligt.
Mm.
Och då blev det också så här att, och när han då hade hudcancern, så vi vet inte liksom, hur ont har du. Han reagerade inte, han hade ju några liksom, sår som sprack upp.
Mm.
Och där var det också i samråd med veterinärerna. Men alltså, låt honom leva tills ni märker då de sa att det kommer gå fort.
Mm.
För det kommer säkert sprida sig till lungorna eller liksom sådana saker. Men håll koll på honom. Och så blev det ju från en dag till en annan så vaknade han på morgonen och hade tappat liksom bakdelen.
Mm.
Och där blev det också, för då vet man ju, men det här är någonting som är liksom obotligt. Det här är någonting som de har inte lång tid kvar.
Mm.
Och så har vi hundarna då som, ja, men ändå har fått varit friska.
Mm.
Men som har krämpor, de har artros, de kanske har lite problem med ryggen, de är dementa. Men det är liksom så här att det är så successivt,
ja,
och det sker förändringar hela tiden. Och det här, ja, men som man
kanske kommer att gå lite grann, att de, ja, har bra dagar och dåliga dagar. Och,
men precis.
Och då blir det såklart mycket svårare att veta.
Ja, när det är dags.
Mm.
Och också det här att, ja, men se, och för mig är det viktigt, ja, men hunden ska inte lida.
Mm.
Och med Aron så var jag så här, alltså nu vet jag inte det här vankandet. Är det demens eller är det för att han faktiskt har ont och det är därför han går och vankar på nätterna?
Mm.
Så med samråd med veterinär så pratar vi så här, men ska vi sätta in medicin liksom för nervsmärta, eftersom vi vet att han har ju någonting i ryggen också som han har haft liksom i flera år. Och han får både Librela som då är mot artrosen och så får han ju också antiinflammatoriskt varje dag.
Mm.
Och då var det så, ja, men, ja, vad har vi att förlora på att sätta in en till medicin egentligen?
Mm.
Och jag märker, ja, men han vankar fortfarande, men andra saker märker jag att han är mer villig att vilja hoppa och liksom lite mer livlig så. Så det känns ändå som att, okej, någon smärta hade han.
Mm.
Men vankandet liksom är fortfarande kvar.
Mm.
Och det kan jag hjälpa honom med, att jag liksom lyfter upp honom i sängen och så ligger jag och kliar och masserar honom tills han slappnar av.
Mm.
Så det blir också en anpassning som jag får göra liksom. Och att ibland vissa kvällar då är det så här, men nu måste jag gå och natta hunden. Och så får man gå och lägga sig i sängen tills han har somnat, och då kan jag gå upp och då är det nästan inget som kan väcka honom när han väl har somnat istället. Men det är inte lätt.
Nej.
Och man kommer nog alltid gräma sig, alltså när man har fått tag i beslutet och ett djur får somna in. Så är det okej, väntade jag för länge eller tog jag bort det för tidigt? Och det kommer alltid vara så här, jag skulle ha kanske kollat det där blodprovet, jag skulle ha gjort det där magnetundersökningen, skulle vi ha kollat ultraljud och se om det var något som gick att bota.
Mm.
Men så jag tror att...
Men det är också för att det är också en process då som är jobbig för hunden, och har ändå blivit lite äldre och lite orolig och kanske har lite jobbigt med veterinär, och då är det inte heller helt lätt att bara göra utredning efter utredning. Så det är en väldigt svår avvägning, verkligen.
Ja, men det är, och just också så här, och vad, för det har vi också pratat om nu. Aron har gått på mediciner många år och det kan alltså ha dålig påverkan på lever och njurar och så. Men samtidigt så, även om vi skulle kolla det och se att jo, han har dålig lever eller nedsatt lever eller njurfunktion, så vad ger oss den informationen?
Ja.
Och likadant, jo, vi kan röntga och kolla hur ryggen ser ut.
Mm.
Men fortfarande så är det ju inte något alltså, att operera eller fixa.
Nej.
Utan, och då är det ju mer så här, men vi får kolla att han mår bra och ser ut att det inte har allt för ont. Och att de, ja, men ska fortfarande, de ska kunna resa sig upp, de ska kunna lägga sig ner. Att man märker att de ska kunna kissa och bajsa naturligt utan att liksom så här att så. Sen att de är lite stela när de har rest sig upp.
Mm.
Ja, men det, jag tänker också så här.
Så kan nu. Väl jag känna själv, fast jag inte är så gammal.
Ja, men precis. Man började ju känna det liksom. Mm. När man var liten behövde man aldrig stretcha.
Nej.
Och nu känns det som att man får stretcha eller ha ont liksom lite överallt.
Mm.
Men också där att tänka på när jag blir så här, men gud, nej, men han behöver nog mer promenader och stackaren liksom, att han har inte fått någon ordentlig lång promenad, och så bara, fast min 90-åriga mormor skulle jag ju inte komma för att ta en lång promenad med. Visst, vi kanske skulle gå ut och sätta oss på en bänk och njuta av vädret, men inte liksom dra iväg henne ut i skogen och plocka svamp.
Nej, men precis.
Så ja, nej, men det är, alltså det är jättestora frågor.
Ja.
Och absolut inget lätt beslut.
Verkligen inte. Mm. Usch, nej. Ja, det enda jag önskar mig rent egoistiskt är att det blir tydligt den dagen det är dags. Att man känner liksom och kan känna sig trygg i det. Men det är jättesvårt.
Ja, men och just där att lita på magkänslan. Och också så finns det ju alltså, visst, det finns ju fall där det kan vara så här, men nu känns det som att det här är liksom lidande man ser utifrån någon annan. Och det är så här, ja, men då kan man ju anmäla till länsstyrelsen, alltså ifall det är så, om det inte är någon man kan gå fram och liksom prata med och fråga hur är det med din hund? Liksom?
Mm.
När var ni till veterinären senast? För det kan jag känna också så här, att ibland jag bara, men gud nej, jag vågar inte ta någon till veterinären, för tänk om de hittar någonting.
Ja.
Tänk om de säger liksom så. Och, att, och då blir det så här, fast jag kan ju inte låta hunden gå och liksom lida för att jag inte vill höra något besked.
Nej, men precis.
Och ibland så kan det också vara att vissa folk inte har råd också, för det kostar att gå till veterinären och det kostar att ta bort hunden, och många försäkringar ersätter inte liksom avlivning.
Nej.
Heller, eller ja, i vissa fall och så kan de göra det säkert, men så det är ju liksom en ekonomisk fråga i också.
Jag kommer att tänka på en helt annan sak, eller det har ju med grånosar att göra, men jag har hört en del som säger så att jag måste skaffa en till hund innan min nuvarande hund dör, för att jag tycker det är för jobbigt annars, att det kommer bli så tomt.
Mm.
Vad tänker du om det?
Där är jag också efter, men vad är det för hund du har? För om man också har nu en äldre hund, så vill man ju att den ska må bra liksom in i det sista.
Mm.
Och kommer den orka med en valp? Mm. Eller en, om man tar en omplacering, en vuxen hund. Liksom, kommer den orka med det? Och hur liksom, kommer det påverka vår vardag?
Och där kanske till och med kan vara så att vissa hundar kan tycka att det blir att det blir berikande att få in en till hund i familjen.
Ja.
Och att den äldre hunden kanske faktiskt lever upp av det. Jag tycker det är positivt.
Precis, det har jag varit med om, en kompis som skaffade liksom en valp.
Ja.
Och var just där för att den här hunden, den har nog inte långt kvar, och vi skaffar en valp, och den här äldre hunden blev ju själv som en valp och började busa och liksom levde upp. Och,
ja.
Så att absolut, så kan det ju också vara. Men att man får se, och sen tänker jag också det här att då kanske det blir att du har hundar med helt olika behov.
Det blir ännu mer anpassning.
Då blir
det
ännu mer anpassning. Ja. Och hinna med båda hundarna. Och just där, om de börjar bli, om klarar den äldre hunden av att vara ensam.
Mm.
Och det kanske den gör just nu, men om 2-3 år så kanske den inte gör det.
Nej.
Och hur löser man det i så fall? Så det beror alldeles på liksom, vad du har för situation och vad du har för hund. Jag har ju valt, Aron har ju visat så tydligt hela sitt liv att han vill inte vara med andra hundar. Han ja, men har accepterat att de är nära liksom, och går på kurs och så, men han vill inte interagera med dem, vill inte ha dem liksom, in på sig.
Mm.
Och då känner jag att ja, då är det ju bara egoistiskt av mig att skaffa en hund nu.
Mm.
Och jag känner också att det skulle vara ännu mer egoistiskt att han får somna in för att jag ska skaffa en ny valp. Mm. Utan det får vara som det är tills vidare.
Mm. Ja, men om man skulle summera ihop lite grann då, vad tycker du är det viktigaste att tänka på, liksom hur man kan anpassa vardagen för att livet ska bli så härligt som det bara går för ens seniorhund?
Det finns ju många saker som man kan göra. Vi har ju nämnt lite innan att ja, men, börja använda ramper eller trappsteg så att de inte behöver hoppa upp och ner från möbler. Man kan också tänka på att ja, men, kanske att höja upp vattenskålen eller matskålen så att de inte behöver stå liksom, och äta från golvet utan i en mer ja, men, avlastande position. Och sen också så finns det ju förutom medicinering och smärtlindring och sånt att så kan man ju använda ortoser eller så här, ja, men ledskydd.
Vad är ortoser?
Det är ledskydd som du har på, ja, men som Aron, han har sina karpalskydd. Och det är ju som handledsskydd som gör dels så stöttar de upp och avlastar lederna. Och sen att de inte kan böja på dem eller att det blir ja, överbelastat så. Men sen också så håller de värme och har liksom smärtlindrande effekt också.
Mm.
På Aron så kan det också vara när det är kallt så får han extra ont eller liksom att tassarna är känsligare. Dels tänker jag att han säkert har lättare för att, det att få köldkramp eller sånt för att de har sämre cirkulation. Och sen artros i tår och sånt också så då kan det göra att man får ondare dels. Så honom hejar på skor ifall jag misstänker att han är inne i ett skov eller att vi ska gå på grus eller så. Mm. Och också det här att tänka på, men de, på vintern så de är liksom känsligare för kyla och blir kall och de har sämre cirkulation. Så att även nu Aron har jättemycket päls men jag använder täcke på honom i alla fall i förebyggande syfte. Och även nu på sommaren när det blev varmt så var jag inne på att så här, ja, jag kanske måste raka honom.
Mm.
Och det är också det här att nej, man ska inte raka hundar med mycket päls för att pälsen också isolerar. Men äldre hundar har en sämre pälskvalitet och också en sämre cirkulation och har inte lika effektivt. Och även så var det en som jag pratade med som sa att lungorna blir mindre elastiska på äldre hundar. Vilket också gör att de har svårare att flämta och flåsa. Liksom. Mm. Och då kan det vara just att raka ner dem kan hjälpa dem att hålla sig svala.
Mm.
Med Aron så, jag var ändå så här, när det tog emot, han har så himla mycket fin päls tycker jag. Så att det tog emot att raka. Så jag testade att köpa ett kyltäcke i första hand. Och det älskade han att ha på sig och höll honom sval länge. Och sen hade jag även en barnpool som han kunde svalka sig i. Och just alltså tänka att så här, kläder är bra liksom hjälpmedel som man inte får glömma. Även om det känns fel, man brukar se kläder på små hundar. Så även stora hundar med mycket päls kan underlätta och få det bättre med hjälp av olika kläder. Ja, det var väl det som, ja, vi har, alltså det finns ju så mycket i det här.
Men, också, men sen tänker jag också bara vara lyhörd för liksom hundens, hur hundens behov förändras och utvecklas. Och jag vet som, återigen Happy, min bordetärg när hon blev äldre, hon började med att tappa hörseln nästan helt på ena örat. Vilket gjorde att hon hade väldigt svårt att bedöma riktningen på ljud. Och då fick vi helt plötsligt träna in en ny inkallningssignal. För att annars så började hon direkt springa mot därifrån hon trodde ljudet kom. Så då fick vi träna in ett nytt beteende att hon skulle titta upp, se vart jag är och sen springa. Och då tänker jag att ja, det behövde ju hon. För att hon, och då kanske en annan hund då har förlorat synen. Då behöver man kanske anpassa utifrån det. Eller om hunden är helt döv och sådär, att man hittar liksom lösningar anpassat.
Ja, jo, men för det märker jag ju. Alltså Aron har alltid varit en väldigt lyhörd hund. Och liksom, ja, men till och med min, när jag märkte att hans hörsel började bli sämre, det var liksom min, ja, han brukar alltid reagera på mina misslyckade visslingar. Så var han så här, åh, ja, du försöker vissla. Ja, jag kommer då. Och det gjorde han inte längre. Och nu så märker jag också att han kan vara inne och liksom stå och kolla och ser inte han att någon kommer bakifrån, så kan han ju hoppa till och bli överraskad. Så där är ju också att man får gå och vifta liksom med handen på sidan av liksom i hans periferi, så att han ser att det kommer någon. Och just också där när han är ute och är inne liksom i någon doft eller något, att så här, antingen försöka så att han ser en, eller att man liksom börjar liksom ta på honom så att han känner att du vill någonting. Så att just det sättet att kommunicera måste man ju också anpassa. Och se ifall hunden inte längre vill sätta sig, så här, att då kanske man inte längre har liksom, du behöver inte sitta, men stå still och vänta. Och det är just det här att de blir extra viktiga att, för jag har tänkt att jag har haft ganska bra handsignaler till Aron. Och nu märker jag att de är väldigt lika varandra allihop. Så Aron har svårt ibland att tolka vad är det jag vill. Vill jag att han ska lägga sig, eller vill jag att han ska leta godis på marken? Vill jag att han ska flytta på sig, eller vill jag att han ska komma till mig? Eller gå bort? Alltså, så har jag märkt att när han... De var väldigt lika varandra. Jag trodde att vi hade bättre kroppsspråksignaler än vad vi hade.
Men då där tänker jag också, då kanske det kan vara bra att tänka på lite sånt redan innan hunden blir äldre, för att förbereda för en bra ålderdom.
Ja, och jag, en som jag tycker är så också med en hund som börjar se sämre av ålderdom. Och där så satte Matte så här katthalsband med bjällrar runt sin egen fotled. Så att hunden hörde vart, liksom, hade lättare att urskilja vart hon var. De hade flera hundar också, så det var väl inte jättelätt att höra fotsteg och så.
Just det.
Men då hade den ett ljud att förhålla sig till.
Ja, men supersmart. Det där gillar jag, just att man liksom hittar vad behöver just min hund för att kunna trivas och fungera bra i tillvaron. Ja. Spännande. Vi har ju pratat jättemycket nu om olika så här, saker som kan hända, och att vi förr eller senare måste ta bort dem, och anpassningar vi måste göra, och det är ju ganska tunga tankar om man börjar grotta mycket det här. Men jag kan känna nu, så här, nu Tage, han är snart 8 år, och jag tycker det är en väldigt härlig tid nu i den åldern han är, för att man börjar verkligen, verkligen lära känna varandra. Vi blir som ett gammalt gift par som där den ena börjar meningen och den andra avslutar den. Man behöver liksom inte kommunicera så mycket, för man fattar, man känner varandra så väl. Och jag tänker, det fortsätter ju säkert utvecklas, även om det då kan såklart förändras om de blir dementa eller blir äldre. Men vad tänker du, vad är det fina med att leva med en äldre hund?
Alltså det jag tänker, alltså mycket det här att ta vara på dagen. Och just det här att se med varje dag är liksom, tänk att vi fortfarande får dela tid tillsammans. Och just där att bara påminnas av lite extra mys, eller liksom att det liksom är guldkant på dagarna. Och också det här att man känner varandra utan och innan. Man har liksom fått den här närheten som man känner. Och också att det jag känner ibland är så här, men gud, alltså, ska jag skaffa en valp? Hur ska jag orka med en valp? Alltså, man måste börja om från början och träna på allt och lära känna det. Liksom, det känns som att nu, vi känner varandra, vi har koll på varandra, det funkar och flyter på bra. Och sen som sagt, när de blir äldre, då får man göra anpassningar, men det är också successiva anpassningar som man gör. Så att, alltså, den här klokheten som det ändå känns liksom, grånorsas uttryck när de så här, ser den i ögonen, och de känns bara så kloka och erfarna. Det är ju något speciellt med deras liksom, bara energier. Tycker jag är det roliga och häftiga att se.
Ja, fina slutord det där, tycker jag. Innan vi rundar av så skulle jag vilja slå ett litet slag för våra yrkesutbildningar inom hund. Nu i oktober så startar vi en omgång av våran hundpsykolog eller hundbeteendeutredareutbildning. Och när vi spelar in det här, då finns det plats kvar, men jag vet ju såklart inte det när väl avsnittet släpps. Jag har satt ihop ett helt fantastiskt lärarteam där bland annat Anna-Maria är med och pratar etologi och antrozoologi och massa fördjupningsområden där inom. Vi har också med Annika R. Malmberg som är helt fantastisk på relationer människor emellan. Så där är det inte så mycket hundfokus utan mer på hur vi hanterar hundägarna och kanske oss själva. Med är också Eva Bertilsson som pratar om tillämpad beteendeanalys och vi har med Carolina Lupo som pratar om bland annat PTSD och andra riktigt kluriga case. Elin Lindell som är veterinär är med och pratar om massa spännande saker, koppling mellan det veterinärmedicinska och beteende. Och så Marie Salander som kommer fokusera på kost- och näringslära. Och så jag själv då, som kommer vara huvudlärare och dela med mig av alla mina erfarenheter som hundpsykolog och guida er genom hela utbildningen. Så om du är hundinstruktör och vill börja jobba med hundar med lite större utmaningar, då ska du kolla in vår hundpsykologutbildning på Glada Jyckars webbsida eller hör av dig till mig för en liten pratstund. Och om du inte är hundinstruktör, ja, men då startar vi ju en hundinstruktörsutbildning i april och den är ju också Anna-Maria med i. Men tillbaka till dig Anna-Maria. Tack snälla för att du ville vara med och prata om våra älskade grånosar. Och berätta, om någon skulle vilja börja följa dig eller vilja komma i kontakt med dig, var hittar de dig då?
Ja, men tack så mycket. Jag brinner ju nu speciellt eftersom jag lever med en grånos själv. Men om man vill följa mig och kanske även se bilder på Aron och filmklipp från hans vardag så är det etologika. Så etologika med C på Instagram och även på Facebook. Och även så har jag ju webbföreläsningar på min Void-kanal, void.tv. Och där kan man antingen söka på mitt namn eller etologika så dyker det upp.
Perfekt. Och tack också till alla er som har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tag de Beagle. Och idag även med Anna-Maria Svedberg.
Ha en underbar dag!